Jag har valt att vilja få tala med er idag om utifrån rubriken att we are family, vi är familj. Till att börja med ser ni Sörbykyrkans vision högst upp där. Den finns på väggen också på kyrktorget där ute. Och den lyder att genom Guds nåd vill vi utrusta människor att upptäcka, växa i och dela Jesus i vårt samhälle och vår värld så att Guds rike blir känt. Idag så vill jag få utrusta er med Guds nåd till att ha ett hem hos Gud. Att det får vara någonting som också får bära under tiden som är framöver. Jag har skrivit som introduktion här att familjen är grundstenen för omsorg. Och ni ser en bild av ett hus. Jag tycker det ser fint ut och inbjudande men ändå modernt på bilden till höger där. För det står ju här att nu kom hans mor och hans bröder. Vad som hade hänt var följande. Jesus växte upp i en vanlig så att säga, familj. Hans pappa var snickare och hans mamma var Maria, jungfru Maria. Och när han växer upp så är det ju speciella saker om honom. Det är inte mycket vi vet om honom. Men på det stora hela så förstår vi att hans uppväxt var väldigt så att säga, ordinär. Fastän att han var helt extraordinär. När han är 30 år gammal ungefär så börjar hans offentliga tjänst. Han har alltid varit Guds son. Men nu så stiger han ut i det för människor omkring. Det börjar med att han döps. Och hamnar sedan i öknen i 40 dagar för att prövas av den onde och vara ledd av den helige ande. Och han kommer sedan tillbaka och han börjar undervisa. Och direkt så börjar människor dras till honom. Människor som har sår, är sjuka eller utkastade eller inte har gemenskap dras till honom. Han är som en magnet för varje människa med sår. Det finns ett talesätt som lyder så här. Jag har nämnt det tidigare som används som ett skällsord om kyrkan. Att stor och stark går till folkets park och liten och klen går till frälsningsarmén. Men jag ska säga, när man möter vem Jesus är, då kan jag stolt ställa upp och vara liten och svag och eländig och så. För så är livet på många sätt, även om det är fyllt med glädje och styrka. Jag kommer gärna till en läkare som kan göra min kropp frisk. Om det gör att människor tycker att jag är svag, ja, då vet jag om i mitt hjärta varje människa kan vara stark i perioder. Men den styrka vi får hos Herren, den får vi ingenstans. Och innan vi har mött honom så är vi alla svaga och behöver honom. Och när vi har mött honom så är han vår styrka i vår svaghet. Amen. Men här kommer hans föräldrar, hans mamma, hans pappa är troligtvis död. Och hans bröder. Och de har fått för sig och tänker att han har blivit alldeles ifrån sina sinnen. Han har blivit fullkomligt galen. Han undervisar dem om riket. Han gör saker han inte borde göra. Människor samlas omkring honom. De trodde bokstavligt talat hans närmaste människor omkring honom i början. Att han hade fått någon typ av negativ sinnesförändring. Och att här nu låg över honom. Så de vill komma och hämta honom i Kafarnaum där han troligtvis är. För att ta hem honom. Jag har som präst, det kanske också ni har gjort det. Mött människor som då och då har blivit utsatta negativt av sin familj eller vänner för att de har vänt sig till Kristus. Jag minns en sån tydlig händelse när jag var i 20-årsåldern. Jag var inte präst då. Men det var en man i vår församling i Stockholm. Han blev kristen, både han och hans fru. Han var ungefär 40 år gammal. Och när han blev kristen så vände sig hans vänner ifrån honom. Han sa, jag hade många vänner, jag vill gärna vara vän med dem. De tror att jag har blivit galen. Men så är det inte, jag har bara mött Herren. Så fortfarande i våran tid idag så sker ibland förändringar på människor så djupt. På ett så helande sätt att människor omkring tänker, han måste ha blivit galen. Och så är det också för Jesus. Och det är en god uppmuntran för dig att höra som kan hamna i den situationen där människor tänker, ja, de verkar se ner på mig för att jag är kristen. De verkar inte respektera det. De verkar tänka illa om mig bara för att jag följer honom. Ja, men då är det gott sällskap. För så var det också för Jesus i början av hans tjänst. Och jag har skrivit till er att familjen är grundstenen för omsorg. För det är så det är tänkt att vara. Men här ser vi hos Jesus att när han går in i sin tjänst så är inte längre i grunden familjen hans grundsten för omsorg. De vill honom väl men de försöker samtidigt också hindra det Herren vill göra genom honom. Vad händer när ens bild, när våran bild av fader, pappa, inte är positiv utan är negativ? Och vi läser i Bibeln att Gud är våran far. Och vad händer med oss, eller hur tänker vi, när våran erfarenhet av vår egen uppväxtfamilj är brusten, fylld av mer sorg och smärta än trygghet och hjälp? Och vi hör och läser att Bibeln säger att kyrkan är som en familj. Ni bjuds in att få vara ett Guds barn. Ja, det är inte alldeles enkelt. Det kan många gånger vara ganska så svårt. Men i grunden är det så att familjen är själva grundstenen som Gud har gett oss för att ge oss trygghet. Och när Bibeln berättar att vi kan få bli ett Guds barn, att vi så att säga, som är kristna, är syskon i Herren, då är det tänkt för att Herren vet att det är det som ger oss den djupaste tryggheten. Varför behöver jag er? Därför ni är mina syskon i Herren. Jag klarar mig inte ur ett perspektiv utan er. Jag behöver er. Jag har ett uppdrag som präst, men jag behöver er. Förstår ni skillnaden? Ni har också ett uppdrag med Herren på olika delar av livet. Men Herren har välsignat er med möjligheten att vara ett kristet gott syskon för en annan person. I en familj är det ju så att även så att säga, om den är hyfsat funktionell, att i olika tider så ger man mer, i olika tider så behöver man bli buren mer. Jag har 4 systrar. Jag har 2 systrar jag har levt med hela mitt liv och 2 som är halvsyskon. Jag kan se tydligt att i olika delar av mitt liv så har det ena systern, missförstå mig rätt, varit viktigare än den andra. Därför jag går igenom olika prövningar. Och ibland så är jag viktigare för dem. Ibland kan jag märka att hur ett syskon ringer mig varje vecka. Kanske oftare. Men sen kan det gå månader däremellan. Därför att i tider när man behöver stöd så behöver man också kunna få det. I tider när man kan ge stöd så kan man göra det. Jesus säger att när 2 eller 3 är församlade så är jag mitt ibland dem. Han är lika närvarande när du är själv. Det ska inte missuppfattas som vissa sammanhang gör att om inte man är flera så är inte Kristus där. Det betyder bara att om man är flera så är han i mitten. Men när du själv så är han lika närvarande hos dig. Du behöver inte andra människor på något sätt för att vara frälst, befria dig från synd och bli buren av hans kärlek. Men han välsignar dig med möjligheten att få människor omkring dig som bär och som du kan få bära. Ibland möter jag människor som säger, jag behöver inte gå till kyrkan. Nej, men så, det kan vara någon som behöver dig. När man blir en kristen så väljer man att gå ifrån ett liv att vara slav under synden, under ensamheten, under hopplösheten, under döden, att allting tar slut, under sin egen framgång eller motgång. När man blir kristen så väljer man att bli en slav under Kristus. Med en fantastiskt god slavägare som vill med väl och som betjänar istället för att trycka ned. Som säger, kom till mig, jag ska bära dina bördor. Det är helt omvänd syn på ledarskap, eller hur? Men han bjuder in oss i det. Men vad vill han av oss? Han vill älska din nästa så som jag har älskat dig. Bär så som jag har burit dig. Besluta dig för att leva det goda livet som Herren erbjuder dig. Att från och med idag, och du inte gjort det tidigare, tänk inte först och främst, vad kan jag få? Utan Herre, vad kan jag få ge av det lilla jag har? Vid ett tillfälle så berättas det om i Bibeln att det var 100-tals människor som var hungriga. Och det fanns ingen mat. Men det fanns en pojke som hade 5 bröd och 2 fiskar. Han tar det lilla han har. Och han säger, Jesus, jag har inte mycket, men det här har jag. Kan du göra någonting av det här? och han mättade mängder av människor genom det. Någonting som bedrövar mig, det är när jag möter både hos mig själv och hos andra människor tanken av att Gud, du har inte gett någonting till mig. Eller jag orkar ingenting. Men vet du, du behöver inte säga till Herren vad du inte kan, för han känner dig bättre än vad du känner dig. Du kan säga till honom, Herre, hur vill du använda mig idag? Och du kan lita fullständigt på att din gode fader vet vad du är kapabel till och vad du har förmåga till. Min hustrus mormor, en kvinna som dog för några år sedan, blev en stor förebild för mig när jag fick lära känna henne. Redan då hade hon börjat tappa synen. Sen försvann den helt och hållet i princip. Hörseln blev sämre och sedan också minnet och kraften. Jag frågade, hur är det din församling hemma där hon bodde inne i Småland? Djupa Småland. Ja, det är så härligt, sa hon. Jag kommer dit med min rullator, men det står så många barnvagnar där nu, sa hon. Hur är det din kyrka? Ja, du vet, jag kan inte hjälpa till så mycket nu på samma sätt som förut. Men jag gläds åt de som finns där. Och jag ber för dem. Och jag välsignar dem. Hon sa inte till sig själv vad jag inte kan göra. Hon visste att i henne levde den som är starkare än världen. Starkare än all hälsa, all modlöshet och all motstånd. I henne levde den helige ande. Så, och det berättas också på slutet av hennes liv när hon hade närvaro hela tiden. Att man kunde vakna och höra hur hon låg och bad på natten inför sitt sista period i livet. Och det här griper mig så mycket av att en person har förstått att Gud, han är min fader bortom allting. Han lever inom mig och ingenting kan hindra mig från att få ta del av det arv han har gett mig. Han är min far. Placera mig i ett fängelse. Placera mig i en djup grop. Placera mig under vilka problem som helst. I fattigdom och modlöshet eller utsatthet eller vad det nu kan vara. Jag är en prinsessa, säger skriften. Jag är en prins. Jag är den himmelske barn. Han lever i mig. Ingenting har makten över mig. Andra kan säga att det inte kan tillföra någonting. Men jag vet att den som lever i mig är starkare än den som lever i världen. Så jag ber och vet att det jag ber, det gör skillnad i världen. Du behöver inte säga, vad kan jag inte göra? För Herren vet vad du kan. Du kan lägga ditt liv i hans händer och säga, Herre, låt mig få bli till en välsignelse med det lilla jag har eller det stora jag har. För med de förmågor du har kommer du att ställas till svars för, säger Herren, inför domens dag. Inte med det du inte har. Har du fått mycket kommer du prövas för mycket. Har du mycket tid, kraft, energi, pengar och intellektuell förmåga, då kommer du prövas av det. Vad har du gjort med det? Är du svag, sjuk, fattig, bedrövad och har problem som är mer än vad någon annan kan föreställa sig? Herren prövar efter det. Vad du har fått, det frågar han hur du har tagit vara på det. Alltså kan du sträcka på dig. Jag har gått ifrån en hel del av vad jag har skrivit min lapp här nu. Men det här kom till mig så starkt utifrån detta. Herren är din far. Och därför har jag skrivit till dig, Guds nåd är att Jesus välkomnar dig som barn, syskon och vän. Han välkomnar dig som barn, syskon och vän. Det är därför vi frimodigt döper barn, eller vi döper vuxna, eller vem som helst som är mitt emellan där. För vi vet att en Gud ger allt av nåd, fullkomligt av nåd. Och att det är han som skapar all tro du behöver för det han kallar dig in i. Det är vare sig man eller kvinna, slav eller fri, eller ung eller gammal. Den helige ande kan verka lika kraftfullt oavsett ålder, oavsett situation. Han är mäktigare än någonting annat. Han vänder upp och ner på alla spelregler. Men vem är Jesus? Den här frågan vill jag vikta särskilt till dig som behöver ta ett beslut om detta. Bo Giertz, en känd biskop, han skrev, antingen är han sinnesförvirrad, besatt eller vad, frågan. Här behöver vi komma till ett beslut. Det finns inget limboland. Därför det han gör sätter sådana avtryck. Det viktiga jag vill säga till dig är att ta ställning och agera på det. Du vet, först kommer, som ni läste texten, fariseerna, prästerna, ner från Jerusalem till Kafarnaum för att vi måste stoppa honom, vi måste hindra honom, djävulen verkar i honom. Och hans mamma, hans syskon kommer och säger, djävulen är över honom, han är sinnesförvirrad, vi måste ta honom till sjukhus eller låsa in honom, gömma honom. Men vet ni vad som händer sedan? När de möter honom och har processat igenom hans liv så ändrar de sig. Och Maria står vid korset. En av hans bröder blir lärjunge till honom. Många av prästerna vänder om och blir så att säga kristna judar, så messianska judar och följer Jesus. Hans familj och prästerna, den tomma luckan där är orden, de ändrade sig senare. De funderade över, de såg och de tog ett beslut och många fick sina liv förvandlade till det ljusa naturligtvis. De fick många gånger lida av det, tappade positioner, men de steg in i ett liv där inget mörker låg över dem, utan ljuset drev dem ut att förkunna fantastiska förändringar för människor. Vem är Jesus sanna syskon? Jesus ställer frågan, vem är min mor och vem är mina bröder? Och han tittar på dem som är runt omkring honom, som hade valt att följa honom. Så att, ni är mina syskon. Ungefär som man ska titta på Lovisa, man har sagt här. Du är min mamma. Du är min broder. Du Lydia, du är min syster, etc. Det här är ibland missbrukat som att människor har övergivit sina så att säga, ursprungsfamiljer. Den rättigheten, och det är en total vantolkning av Bibeln i dess helhet. Men vad det betyder är, för det första, Jesus var någonting annorlunda. Det är denna. Det andra är att vi är syskon i Herren. Och jag har ibland stött på människor som har haft en hemsk uppväxt. Eller där familjen har förskjutit dem av olika anledningar. Och sen så blir de kristna. Och så möter de andra kristna som ger av sin familj, av sin kärlek, som väljer att ge till någon annan det de har fått. Och människorna berättar, jag hade ingen familj, men nu har jag fått en familj i Kristus. Så. Det är inte för inte att det är en kraftig överrepresentation att kristna är exempelvis familjehem och kontaktfamiljer. Det är betydligt fler än vad det är procentuellt sett i samhället. Därför man känner, det finns någon typ av stabilitet. Ja, det är inte perfekt här, det är inte alla, liksom, allt är inte ordnat och så vidare. Men vi skapar rum, därför Herren har gett oss välsignelsen, den vill vi få ge till andra människor. Och här inne så är jag övertygad om och vet att en del längtar efter kristna föräldrar eller syskon och vänner. Och en del av er behöver ställa sig frågan, har jag blivit kristet introvert? Är det bara mina vänner? Och det är fantastiskt fint. Men ställ dig frågan. Finns det utrymme i min bekantskapskrets att öppna mina heliga andes tentakler utåt, antenner? Finns det någon omkring mig som du vill välsigna genom min gemenskap? Förra veckan så kom jag i samtal med en person som sa, kyrkkaffe har varit en börda för mig i så många år. För jag känner en sån press över vem man ska äta lunch med efteråt. I det fallet, för det är så. Och jag blev påmind om också hur det var för mig under flera år. Jag höll på att lämna en församling just därför att jag blev så stressad över det enkla fikat som är skapat för gemenskap. Men i den tiden, den situationen, jag hade inte den gemenskapen. Förstår ni? Det finns en risk för en församling att tänka, vi är så varma. Och så syftar man på att så glömmer man bort, vad säger människor omkring en? Och det här är ingen plågande tanke, men det är en påminnande tanke. Herren, han har välsignat mig med en trygg gemenskap. Vem kan jag få välsigna med en trygg gemenskap? Visst är det fint, va? Hur blir jag? Jag räknade ut det här för jag fick en fråga. Vår församlingsgemenskap består av aktiva från minst 14 länder. Det är mycket när det är ungefär 80 personer som är liksom aktiva. Visst är det fantastiskt? Vilken välsignelse som Gud gör över våran kyrka. Det ställer massor med frågor. Och det är ännu viktigare att komma ihåg, det som förenar oss, vad är det? Det är den kristna kulturen. Det är den kristna kulturen. Utöver de 14 nationaliteterna så är vårt samhälle fyllt av mängder av subgrupper nu för tiden. Det vet vi om. Och generationsöverlappningarna är betydligt mindre nu för tiden än förr. Så vi har kulturella landsskillnader, men vi har också inom landet, och sen är de kombination också, andra kulturer. Så vad förenar oss? Den kristna kulturen överbrygger allt. Kristus är herre över hela skapelsen. Och det är ett gott ord att få ta till sig. Jag ska gå ner för landning och berätta, hur blir jag ett Guds barn? Johannes, Jesu lärjunge, skriver: åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn. Och ni ser en bild som jag tycker om av en ikon av Kristus i en livmoder. Och ni vet hur en graviditet är. Först är den ju osynlig, omärkbar. Livet finns där. Människan finns där, och sen så växer den, 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 växer. Du behöver inte ställa dig frågan: är Kristus stor inom mig? Har han fötts fram i dess fullhet inom mig? Eller har han sått sitt trosfrö inom mig? Vart du anser att du befinner dig, det spelar inte någon roll. Den viktiga frågan är: har Guds ord blivit insatt i ditt frö, och har du tagit emot det? För Herren tränger sig inte på, men han dukar ett bord och säger: välkommen. Hur blir jag ett Guds barn? Och åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Visst är det goda nyheter? Sen kommer det här barnet fortsätta växa, 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 födas fram och ta mer och mer och mer och mer och mer och mer större plats. Och det är en annan predikan. Men låt oss fröjdas över att Gud har gett oss Kristi kropp och Guds rike till mänskligheten. Och det är det som nattvarden handlar om, som vi ska fira strax. Låt oss be tillsammans. Jag har en överlåtelsebön som handlar om att få lägga sitt liv i Herrens hand. Och vill du, så stämmer du in och ber med den. Herre Jesus Kristus, jag är ledsen över de saker jag har gjort fel i mitt liv. Och vi tar ett ögonblick och ber om förlåtelse för sådant ditt samvete påminner dig om. Jag ber dig, förlåt mig. Jag vänder mig nu bort från allt som jag vet är fel. Tack för att du dog på korset för mig, så att jag kan bli förlåten och fri. Tack att du erbjuder mig förlåtelse och din ande som gåva. Jag tar nu emot dig och dessa gåvor. Jag ber, kom in i mitt liv genom din helige ande. Tack Jesus att du är med mig för alltid. Amen.